Och för egen del var jag tillsammans med min mamma och lilla syster inkvarterad i en villa på Vässö, ett stycke öster om Helsingfors. Men i krigets slutskede så fick vi i varje fall en chans att fara över till Sverige.
Det var ganska i början av februari som vi åkte över till Sverige.
Ja, och då flög vi från Vasa till Sundsvall tillsammans med andra mammor och barn.
Jaha.
Och blev mottagna av de svenska lottorna. Sen hoppades vi ju naturligtvis på att få komma till vårt svenska värdfolk så fort som möjligt, genast när tåget kom fram från Sundsvall till Stockholm. Men att det gick ju inte på det sättet, utan vi hamnade i karantän istället. Jag kommer ihåg den där karantän bara som en sån där hemsk episod med havregrynsgröt och kallt vatten i duschen. Men att du har säkert en bättre minnesbild av det än jag.
Jag tyckte nog att karantän var mer eller mindre som ett fängelse. Våra kläder togs av oss. Vi fick gå i gubbskjortor, flanellskjortor. Och vi behandlades nog som vi skulle ha kommit ifrån något underligt ställe med ohyra och allt. Jag glömmer aldrig när jag placerades i ett badkar och skurades, rent av skurades.
Ja.
Min håret tvättades med borste och ryggen, no, det var ju enbart skönt att få ryggen borstad. Men jag tycker nog att vi behandlades ganska underligt.
Blev du kammad med luskam också?
Det är ju klart att jag blev det. Det är ju klart.
Ja. Men allt i bästa välmening.
Jo, men inte behöver det nu gå till överdrift. Och för att nu börja berätta om den där lilla episoden med, när vi då fick stå halvnakna i en korridor med blottade bröst. Och en läkare och två sjuksköterskor kommer marscherande. Han med munskydd. Det enda han sa var så vänliga och säg ä.
Och det var läkarundersökningen.
Och det var läkarundersökningen.
Det här förändrades naturligtvis ganska mycket sen under fortsättningskriget.
Jo, då blev det en annan sak.
Men i varje fall så kunde man väl inte ta miste på den uppenbara välvilja som från svensk sida kom oss till del.
Nej, det kunde man inte. För att det var ju storartat, och det var ju något storartat av alla familjer som öppnade sina hem för våra barn.
Samtidigt som trupperna på Karelska näset i slutet av februari 1940 tvingades tillbaka och den andra armékåren retirerade på ett frontavsnitt lite längre norrut, återupptogs fredsträvandena via Stockholm. Och den 23 februari kom ett besked från Sveriges beskickning i Moskva, där fredsvillkoren fastställdes till gränsjusteringar i enlighet med Peter den Stores gräns i öster och ett avträdande av Hangö udd i väster. Dessutom skulle Finland förbinda sig att ingå ett försvarsavtal för Finska viken med Sovjetunionen och Estland. I regeringens utrikesutskott förordade statsminister Ryti, utrikesminister Tanner och ministern utan portfölj Paasikivi fredsunderhandlingar, medan de andra ministrarna i utskottet fann villkoren oantagbara. Rapporter om förestående hjälp från England och Frankrike gjorde sitt till för att fördröja förhandlingarna. Den 28 februari klockan 11 infann sig fru Kollontaj hos utrikesminister Günther i Stockholm och meddelade att den finländska regeringen hade 48 timmar på sig att lämna sitt svar på det sovjetiska fredserbjudandet. Den 29 februari Det var skottår då. Godkändes såväl regeringen som riksdagen i Helsingfors de sovjetiska villkoren som bas för underhandlingar. Men Elias Erkko, som var Finlands sändebud i Stockholm, fick inte utan särskild instruktion vidarebefordra ställningstagandet till Moskva. Från London och Paris uppmanades regeringen nämligen att fortsätta kampen tills undsättningen från de allierade skulle hinna fram. Och i hopp om lindringar i fredsvillkoren inför utsikten av en allierad intervention tog man tillbaka det tilltänkta svaret. Den 5 mars avvisade regeringarna i Oslo och Stockholm de allierades begäran om rätt till trupptransporter till Finland. Och samma dag beslöt den finländska regeringen att sända det svar som man redan den 29 februari hade formulerat. Sovjetunionens krav skulle tjäna som förhandlingsbas. Den 7 mars flög slutligen en förhandlingsdelegation till Moskva från Stockholm med statsminister Rüti i spetsen. Men det dröjde ända till den 12 mars innan fredsavtalet kunde undertecknas sent på kvällen. Och följande dag tystnade kanonerna vid fronten och Finland hade fått fred. Man har efteråt frågat om det verkligen var nödvändigt att förlänga kampen efter den 29 februari. Vad var det som gjorde att man från finländsk sida dröjde med svaret åt Molotov, Max Jakobsson?
Ja, det var närmast just det att meningarna var mycket delade inom regeringen och inom landet i sin helhet om fredsvillkoren. Man ansåg på många håll att fredsvillkoren var så hårda att man inte kunde acceptera dem och att man borde acceptera istället Englands och Frankrikes erbjudande av hjälp. Det var närmast just förhandlingarna om västmakternas hjälpaktion som fördröjde det slutgiltiga beslutet att acceptera fredsvillkoren. Vi vet nu efteråt, eller vi kan se mycket klart nu efteråt, att västmakternas hjälp inte skulle ha räddat Finland. Men då, under de dagar som vi nu talar om, var det inte så lätt att avvisa den hjälp som erbjöds av två stormakter. Det var ju ändå på den tiden ännu de ledande stormakterna i världen.
Klockan 11 finländsk tid den 13 mars 1940, efter drygt 100 dagars ojämn kamp, upphörde stridigheterna. 23 157 finländare hade stupat och omkring 2000 civilpersoner hade fått sätta livet till. 45 000 hade sårats. Av dem hade 10 000 blivit invalider för livet. Och på den andra sidan så hade kriget enligt finländska uppgifter krävt 200 000 stupade. I freden avträdde största delen av Viborgs län med städerna Viborg, Sordavala och Tjexholm. Längre norrut företogs gränsjusteringar i Salla-Kuusamo-området och Petsamo. Likaså övergick Hogland och de andra utöarna i Finska viken i sovjetisk ego, medan Hangöud utarrenderades som flottbas för en tid av 50 år. Ute i Europa fortsatte kriget mellan Tyskland och västmakterna, och ingen kunde i det här läget förutspå om den här freden verkligen skulle bestå. Sorgen efter dem som hade gett sina liv i kampen, lättnaden över att landet fortfarande var självständigt och oron inför framtiden var de stämningar som satte sin prägel på människorna i Finland när kanonerna för 45 år sedan tystnade.
Programmet om finska vinterkriget var en repris från april i år. Som expert hörde vi ambassadör Max Jakobsson. Fru Guri Tegengren medverkade med personliga hågkomster och för uppläsningen svarade Bengt Ahlfors. Redaktör var Mårten Ringbom.
September 1989. En tillbakablick.
Takten till andra världskriget i skuggan av en stövel. Avsnittet idag har rubriken Finland, granne till Sovjet.
När Nazityskland på våren 1940 plötsligt ockuperade Danmark och Norge, då hade Sovjet för länge sedan börjat ställa geografiska krav på Finlands regering. Finland hade ju i Ribbentrop-Molotov-paktens hemliga tilläggsprotokoll, som vi har berättat om i ett tidigare program, hamnat i den så kallade sovjetiska intressesfären.
Ja, och nu krävde Stalin att Finland frivilligt skulle avstå stora landområden för att säkra de sovjetiska gränserna i händelse av att storkriget även skulle drabba Sovjet.
Finländarna var emellertid inte alls benägna för att gå med på någon utstyckning av sitt territorium. Men Moskva var påstridigt. Stalin, han hade ju sina hemliga överenskommelser med Hitler i bakfickan. Och ett par finländska delegationer tvingades resa till Moskva för att försöka stävja de ryska kraven. Två gånger pendlade de fram och tillbaka utan att vinna respons för sina protester.
Tredje gången gilt, hoppades man, när en ny delegation med statsrådet Paasikivi och minister Tanner i spetsen steg på tåget i Helsingfors för att ännu en gång bege sig till förhandlingsbordet i Kreml.
Tisdag kväll. Skymningen breder redan ut sig över staden. På Helsingfors station har återsamlats en 1000-hyrdad människoskara som har kommit hit för att för tredje gången följa våra delegater på deras Moskva-resa. Snälltåget i Rajajoki står färdigt för avgång vid perrongen och de officiella representanterna för vår regering har samlats framför vagnen till Leningrad som belyses av filmfotografernas klara strålkastarsken. Nu stiger det upp på vagnens fotsteg. Statsrådet Paasikivi har med sig den obligatoriska bruna diplomatväskan. Minister Tanner ämnar just gå in i vagnen, men statsrådet Paasikivi drar honom småleende ut igen för att en sista gång låta fotografernas kameror avkonterfeja den båda. Lokomotivet visslar. Tåget sätter sig i rörelse. De kvarvarande blottar sina huvuden. Vinkar med hattar och näsdukar. Statsrådet Paasikivi lutar sig ännu småleende ut från vagnen. Tågets fart ökas. Det har börjat sin färd mot öster. I allas hjärtan synes den tanken röra sig. Skall tredje gången räknas gilt. Lycka på er resa. Hela Finlands folk följer med sina varmaste tankar i er färd.
Men det var alltid mycket tystlåtna finländska politiker som återvände från Moskva-resorna. Sven Gärling försökte förgäves få fram annat än undanglidande svar.
Nå, men av förhandlingarna kan väl ministern säga något i alla fall. Vem som satt på ordförandeplatsen till exempel?
Ja, ordförande, formellt så var ordförande Molotov som är utrikesminister. Men Stalin var närvarande och det stod ganska aktivt i förhandlingarna.
Men förhandlingarna ledde fortfarande inte till en fredlig överenskommelse. Den 30 november 1939 kom det dramatiska budskapet från finska notisbyrån.
Nyheter från finska notisbyrån. Så som igår i en extra radioutsändning och idag på morgonen meddelades, avbröt Sovjetunionens regering igår på kvällen de diplomatiska förbindelserna med Finland. Idag på morgonen har Sovjetunionen dessutom på många ställen med våld överskridit den finska gränsen och ett tiotal flygplan har överflugit finskt territorium i södra och östra Finland. Dessutom har flygplanen bombarderat olika trakter och härigenom givit ett bevis på att det kränkt landets integritet.
Och vinterkriget var ett blodigt faktum. Ryssarna gick till anfall på flera fronter och inte minst från luften försökte man bomba sönder de finländska försvarslinjerna.
Det har flygplan rent upp på avstånd. Och på luftens maskin är den här bredvid mig och är klar till aktion. Det ryska plan, det jagarplan som kommer. Det dyker upp där, snett framför oss, snett över skogen. Det är två jagare, åtminstone nej, det kommer en tredje. Tre plan, mörka stålfåglar, som avtecknar sig skarpt mot himlen. Planen glider vidare, när maskinen och helgen börjar spela här bredvid. Tre steder, planen. Nu igen en ny serie. Vi tog lite längre avstånd på den andra planen. Ingen blev träffad tydligen. En av maskinerna gjorde en tvärlov. Vi trodde först att den eventuellt skulle bli tvingad ner. Men den går vidare också den. Nu spelar planen från sina maskingevär lite längre på sidan. De går ibland ner vid störtdykningar, kommer ner till 100 meters höjd, 50 meters höjd. Gör en snabb gir neråt, låter maskingevären spela då de tror sig ha upptäckt ett mål. De här pojkarna med sina maskingevär här bredvid mig, det är ju alldeles tydliga mål. Både genom att de står upprätt i sina maskingevärsgropar och dessutom genom det att deras eld leder fiendens plan rätt på dem.
Här hemma i Sverige så ansåg allt fler att man borde göra konkreta insatser för broderfolket, som det så vackert heter. Olof Lagercrantz var en av de mest ivriga just då.
Man ville ögonblickligen göra någonting, och någon hittade på att sända runt en tunna, fick tag i en tunna, den sändes runt på Norra Bantorget och fylldes med ringar, klockor, plånböcker. Det var verkligen ett ögonblick av väldig hänförelse och vrede som var märkvärdig att vara med om. Jag representerade i varje fall själv, och det gjorde flera av mina kamrater, en opinion som kände sig förrådd av massmedia genom att man tyckte att tidningarna var allt för lama, att regeringen var allt för lam, och att jag tyckte nog i min det ångrar jag nu, men jag var av den åsikten att Sverige borde gå med i kriget.
Det var ett krav som bars fram av inflytelserika krafter i det svenska samhället. Bland annat var det ett stort antal militärer av olika grader som var begivna på en militär intervention från svensk sida. Finlands sak är ju vår, heter det.
Men att Sverige skulle gå aktivt in i kriget, det var ändå för magstarkt för en majoritet av svenskare. Och för regeringen så framstod blotta tanken som en omöjlighet.
Däremot så kunde man eventuellt acceptera att en frivillig kår bildades, samtidigt som krigsmateriel av olika slag kunde ställas till Finlands förfogande.
Ja, ett typiskt exempel på svensk neutralitetsbeteende. Bara få år innan hade det varit förbjudet att anmäla sig som frivillig till det spanska inbördeskriget. Men nu?
Ja, hur som helst. Regeringen insåg de utrikespolitiska komplikationerna för Sverige om Finland skulle förlora. Och därför ansåg man att Finland borde sluta fred så snart som möjligt. Dåvarande utrikesminister Günther har berättat.
Från fransk och engelsk sida visades redan från krigsutbrottet stor beredvillighet att hjälpa Finland. I början tog sig detta uttryck i utsändandet av teknisk personal och leverans av materiel på kredit. Men fram i februari blev det tal om att sända allierade trupper till Finlands hjälp, och därmed kom Sverige in i bilden. Dessa trupper skulle nämligen, tänkte man sig, landsättas i Narvik och därifrån med den svenska malmbanan föras över till Finland. Särskilt i Frankrike tog man fasta på denna tanke med stor iver, och den verkliga anledningen härtill kom snart nog i dagen. Franska regeringen, som givetvis var medveten om den så kallade Maginot-linjens svaghet, var ytterst angelägen om att få krigsskådeplatsen förlagd på annat håll. Åtskilliga planer i det syftet tycks ha varit uppe, och nu syntes en möjlighet härtill yppa sig i samband med vinterkriget. Med utgångspunkt från önskemålet att hjälpa Finland skulle en landsättning av trupper i norra Norge och Sverige kanske föra till målet. Man räknade tydligen med att de svenska och norska regeringarna inte skulle kunna direkt avvisa en sådan hjälpaktion till Finland. Av senare publicerade dokument framgår det tydligt hur man såg på uppgiften för denna undsättningskår. Den angavs ganska klart av franska konseljpresidenten Daladier när han i diskussionen med engelsmännen uttalade att även om man aldrig lyckades komma Finland till hjälp så vore dock mycket vunnet om man nådde fram till det svenska malmfälten.
Och sett mot den bakgrunden så var det ännu mer angeläget för regeringen att markera Sveriges neutralitet och inte göra något som helst som kunde driva Sverige in i en internationell stor konflikt.
Nej, men en frivillig kår skickades ändå iväg till Finland och placerades ut vid olika frontavsnitt. Somliga hamnade direkt till helveteselden och andra hann knappast få kontakt med fienden innan Finland beslöt sig för att gå med på en någorlunda hedlig fred.
Men alla blev de ändå hyllade av fältmarskalk Mannerheim när han tog avsked med de svenska frivilliga som han betecknade som bröder i vapenleken.
God dag, svenska kamrater. Frivilliga, vi leder, vilka över land och hav bilat till vår hjälp, lämnande hem och fosterland, redo att offra ert liv här på den finska drivan, vill jag i arméns och mitt eget namn uttala mitt varma tack. Edra stolta hjärtan har gjort eder till våra vapenbröder i striden mot Östens härar.
Men den stora frågan kvarstår ändå. Vad hände egentligen med Finlands hållning mellan vinterkriget och det så kallade fortsättningskriget? Vi ställde frågan till två personer med djup insikt i finländsk politik. Christer Wahlbeck, docent och minister vid svenska ambassaden i Helsingfors, och Yrsa Stenius, kulturkolumnist i Aftonbladet, men med djupa rötter i Finland.
Vi får höra mer om dem i ett avslutande program nu på lördag, men nu kommer Christer Wahlbeck.
Man kan väl kort säga det att finnarna efter Moskvafreden i mars 1940 efter vinterkriget var inställda på att försöka göra det bästa möjliga av den nya situationen. Trots de problem som det ju innebar att ha fått ta emot 400 000 karelska flyktingar och bli av med stora delar av landets produktiva resurser i Karelen. Sedan kom det under sommaren 1940 och hösten 1940 ett antal sovjetiska krav på finsk politik, bland annat på regeringens sammansättning, vem som kunde väljas till president på hösten 40.
De vill alltså blanda sig i politiken i Finland, ja.
Ja, på sätt och vis i enlighet med uppfattningen att Finland hörde till deras intressesfär. Finnarna gjorde motstånd mot de här kraven så gott de kunde, men gav med sig på vissa punkter. I november 1940 träffades Molotov och Hitler i Berlin, och då begärde Molotov att tyskarna skulle bekräfta att ryssarna hade rätt att arrangera, lösa den finska frågan enligt sina egna önskningar, exempelvis enligt modellen i de baltiska länderna och Bessarabien, som Molotov sa. Då sa Hitler nej. Vilket berodde på att Hitler var inställd på nu att gå till angrepp mot Sovjetunionen och utnyttja Finland som en bundsförvant i det kriget. Men medan den här dragkampen mellan Tyskland och Ryssland pågick, så kan man väl säga att Finland långsamt orienterade sig in på de tankebanorna att man skulle sluta upp på Tysklands sida ifall det blev ett krig mellan Tyskland och Sovjetunionen, och då vinna tillbaka de områden i Karelen som man hade förlorat i mars 1940.
Men det som är intressant är ju att man väl ganska allmänt ändå har konstaterat att möjligen skulle Finland kunna undvika vinterkriget men aldrig fortsättningskriget, därför just på grund av att de kunde välja, så att säga, vilken av stormakterna som skulle få äta upp dem.
Vi hörde sist Christer Wahlbeck och Isha Stenius i Torsten Bygdals och Henning Pallesens I skuggan av en stövel.
Och så en komplettering till historieskrivningen. Den är gjord den 30 november 1989.
Moskvaradion rapporterade idag att i ett nyhetsmagasin att Stalin med vinterkriget 1939-40 hade målet att ansluta Finland till Sovjetunionen. Finland skulle tillsammans med den dåvarande karelska sovjetrepubliken bilda en ny stor karelsk-finsk rådsrepublik. TT skriver att det är första gången som Sovjetunionen medger att vinterkriget hade fler syften än att flytta gränsen västerut för att skydda Leningrad.